damn bloody hell, man. Men snälla. Men gud. Vad vill ni mig? Jag har jobbat i flera dagar i sträck mitt i semestertider. Och mitt hem ser ut som ett korsdrag och jag har ingen mat i kylskåpet. Jag känner mig jagad av livet och är tokstressad. Jag behöver space. Jag behöver tid att andas, sova och bara vara. Annars blir jag galen. Den här jävla telefonen styr mitt liv och det är nästan så att jag längtar tillbaka till den tid då jag hade en fast telefon. Och med den ringde man. Man styrde inte hela universum med en manick. Jag packar mina väskor och det sker nästan som i panik. Som att jag flyr mitt hem, vardag och mitt liv. Ja, lite så känns det faktiskt. Jag har äntligen fått semester och jag behöver komma bort från mitt arbete på sjukhuset, från vardagens eviga slamrande jul. Det var bättre förr. Hur många gånger har jag inte hört någon säga det? Och hur många gånger har jag själv kommit på mig att tänka exakt den frasen? Jag undrar vad det beror på att det med åldern börjar poppa upp i mitt huvud allt oftare. Det lustiga är ju att jag sällan håller fast vid tanken, det vill säga att det var bättre förr. Jag tror på utveckling, förändring och framåtrörelse. Ibland tror jag det är ren och skär nostalgi och att tillåta sig själv att sväva iväg längs memory lane eller titta in på ett särskilt skeende en viss period av ens liv. Det kan vara en del av att lära känna sig själv i nuet. Jag bär ut mina packade väskor till bilen och med en knapptryckning öppnar jag bagageluckan som ljudlöst åker upp. Bilen skannar av mitt ansikte och jag välkomnas genom att alla inställningar anpassas efter just mig. När jag lägger in backen får jag en tydlig kameravinkel från allt bakom bilen och en rekommenderad rattrörelse. Och när jag lämnar parkeringen känns det knappt som att jag kör. Jag behöver bara ratta lätt, ge lite gas och bromsa. Jag lutar mig bakåt i förarsätet, fäller ner mina solglasögon och andas ut. Äntligen är jag på väg. Jag tror historia blivit mer och mer intressant för mig i och med att jag inte längre känner igen min samtid. Jag söker mig bakåt för att se hur tankar och utveckling sett ut genom tider, samhällen och kulturer. Det känns också viktigt för mig att förstå min egen historia och mina rötter bakåt i tiden då allt påverkar oss genom osynliga trådar i tidens väv. Bilen är nästan ljudlös och när jag når den landsväg jag ska följa mot stugan vandrar mina tankar iväg till den väv som vävdes när den industriella revolutionen kom med Spinning Jenny. Jag är ingen expert, men enkelt kan man säga att Spinning Jenny var en mekanisk uppfinning som kom i slutet av 1700-talet. Och det revolutionerande var att den kunde spinna ihop flera trådar samtidigt. Och det gjorde att man kunde framställa tråd och garn i en rasande hastighet i jämförelse med den handspunna enkla tråden. Detta i kombination med den mekaniska vävstolen eller den flygande skytten, gjorde att man kunde producera tyg på ett helt nytt sätt. Det gick från att vara något som pågått i hemmen till att helt framställas i fabriker. Därför blev Spinning Jenny en sådan avgörande uppfinning för textilindustrin. Den industriella revolutionen gjorde sitt intågande för över 250 år sedan. Europa och Sverige förändrades därför under 1800-talet, vilket fick hela samhället att gunga. Det skedde en form av massflykt från landsbygd till städerna. Människorna var trötta på svält, det hårda och fattiga torparlivet, och man ville uppleva det som andades framtidstro och lycka. Ja, städerna tycktes vara lik hägringar i öknen. Fattiga flydde till städerna i hopp om att kunna få arbete på de nya fabrikerna som växte fram, då det hade lett till en efterfrågan av en helt ny arbetskraft. Man drömde om bättre livsvillkor, vilket var helt förståeligt. Men i slutet av 1800-talet och i 1900-talets början hände något annat parallellt. För i kölvattnet av utvecklingen och framåtrörelsen växte en längtan fram hos folket efter en enklare tid, och plötsligt såg man med värme tillbaka på bondesamhället och en mindre stressig och komplex tillvaro som livet i städerna och fabrikerna hade blivit. Naturromantiken och nationalromantiken spirar i 1800-talets slut. Anders Zorn och Carl Larsson är några av våra mest kända och älskade konstnärer som fångade detta i sina verk. Dansande människor i traditionsenlig folkdräkt runt midsommarstång, den lantliga idyllen och kullor med rosiga kinder. Dessa mästare gestaltade den längtan som stadsmänniskorna bar i sina hjärtan. Det fanns en hemlängtan efter det traditionella torparlivet med spetsgardiner och pelargoner i fönstren. Långt borta från fabrikernas larm till lugnet i skogarna, ängarnas fria vidder och forsarnas vilda brus. Helt klart var att folket ville förändra sina livsvillkor. Man ville flytta för att få det bättre. Men industrierna och fabrikerna var kanske inte det liv de flesta drömde om. Och därmed uppstod nya drömmar och längtan efter något enklare och mindre stressigt. Och det blev naturligt att längta tillbaka till en enklare, mindre komplex tid. Men är det inte där vi själva är idag? Vid sidan av all teknologi, konsumtion och fantastiska livsvillkor så börjar dagens moderna människor att längta bort från städernas ständiga brus och den eviga uppkopplingen till hela omvärlden. Det finns de idag som väljer att hoppa av hela ekorrhjulet med karriärstatus och prylar. De som packar ihop sitt pick och pack och flyttar ut till skogen. Man vill leva enklare, minimalistiskt, mera hållbart, ekologiskt och nära naturen. Det finns tv-program om just detta som där ingen trodde någon kunde bo, eller alla otaliga takes på stadsbor som vill leka bonde all in. Jag tänker på mina rötter, min familj eller min väv. Mina mor- och farföräldrar föddes i denna omvälvande tid. Min farmor och farfar föddes i början av 1900-talet. De var hela sina liv småbrukare och levde ute på landsbygden. Det hade ett litet hus, en liten lagård, några hönor, en tupp, en gris och några kor. Där växte min far upp och jag har alltid fascinerats av hans berättelser från hans barndom. De fick inte rinnande vatten i huset förrän 1958 och min pappa har många gånger skakat på huvudet, skrattat när han har tittat tillbaka på sin barndom och undrat hur de luktade. Min farfars far var snickare, alltså en hantverkare, och min farfar var grovarbetare vid vägen. Min farmor hade inget avlönat arbete utan skötte det lilla jordbruket de hade, tog hand om barnen och djuren och hjälpte till i gårdarna med det som behövdes. För det var så det fungerade på landsbygden. Det är höljt i dunkel var min farmors mor kom ifrån. Hon kom kort och gott från fjället. Man vet att hon kom från någon sameby, men det var något hon aldrig ville tala om, vilket säger något om hur den svenska urbefolkningen behandlades av sin samtid och även nutid i Sverige. Det var så illa att hon lämnade hela sin bakgrund, sina rötter och aldrig ville titta tillbaka eller ens tala om det högt. Min mormor och morfar föddes båda i Finland och var stadsmänniskor. Född något senare under 1900-talets första hälft. Min morfar växte upp i ett ganska förmöget hem i Helsingfors och som ung låg han vid fronten i finska vinterkriget som började 1939 då Sovjetunionen anföll deras land. Min morfar fick lov att fortsätta kriga när landet sveptes med i andra världskriget. Min mormor arbetade under krigstiden i en ammunitionsfabrik där hennes fingrar färgades gula av svavel. De var stadsbor och deras liv påverkades fundamentalt av kriget. När kriget var slut bodde de kvar i Finland men emigrerade slutligen till Sverige när min mor var 4 år gammal. När det var dags för henne att börja i skolan i Sverige fick hon byta namn så att det inte skulle klinga finskt. Min mormor tyckte om stadsliv, att vara yrkesverksam och att kunna unna sig lyx och flärd. Morfar Ikko kallade sig själv för en ensamvarg. Jag var ung när jag förstod att min morfar led. Det syntes i hans ögon och det var uppenbart att han var skadad inuti. Jag minns en gång när han ringde och var övertygad om att ryssen avlyssnade telefonsamtalet. Det var inte normalt och jag förstod. Han kändes lyckligast när han fick gå i badbyxor i sin stuga, vara ute i naturen eller på havet med sin båt. Han var inte mycket för stadsliv, prylar eller materiella saker. Han var enkel. Min mormor och morfar separerade då han tog till alkohol och piller för att döva sina trauman av all brutalitet, död och skräck han hade upplevt som mycket ung man vid fronten. Han var skadad av krigstrauman, men det var givetvis inget man talade om och kanske är det därför beteendevetenskap, psykologi och psykiatri fångade mitt intresse. Transgenerationella trauman som överförs i familjer och samhällen är därför något jag är fascinerad av idag i vuxen ålder. Halva min DNA-spiral kommer med finskt sisublod där min mor alltid bott i stad, varit hel och ren, haft fina kläder och där man skulle hålla sig på sin kant och göra rätt för sig. andra delen av DNA-spiralen kommer från min far som växte upp på landet i det traditionella svenska småbrukslivet där de fick tvätta sig hjälpligt med vatten som de bar in från en brunn ute på gården och där man hjälpte varandra där det behövdes. Andra världskriget hade inte drabbat dem nämnvärt mer än att de fick ransoneringskuponger på vissa varor. Det här förklarar mycket om mig själv och jag tänker försöka reda ut den tätt sammanfogade väven som är mitt liv. Som jag sa tidigare, historia hjälper oss att förstå oss själva i nuet. Sverige var ett land i stor förändring för 200 år sedan. Invånarna rörde på sig och man kan säga att hela samhället genomgick en slags metamorfos som steg för steg har lett oss till dagens högteknologiska samhälle där vi inte klarar oss utan mobilmaster, mobiltelefoner och elektricitet. Men allt var inte en framgångssaga på 1800-talet. Det fanns många baksidor i utvecklingens framfart. För mitt i denna omvälvande tid härjade tuberkulosen som värst. Och TBC var den största folkdödare både i Sverige och i hela västvärlden. I början av 1900-talet dödade tuberkulosen ungefär 1 miljon européer årligen. Det var de fattiga och hungrande som drabbades hårdast och som löpte störst risk att dö. En av de största anledningarna till smittspridningen var trångboddheten som rådde inne i städerna. Livet i städerna var hårt och folk fick tränga ihop sig i små, trånga och undermåliga bostäder. I Sverige började man därför i slutet av 1800-talet att offensivt arbeta mot TBC, lungsot, bröstilska eller lungröta som det också kallades. Sverige tog efter en tysk modell som kallades för sanatoriekur. Där filosofin var att man skulle stärka kroppens egna förmåga att motstå sjukdom. De tre grundpelarna var klimatiskt, hygieniskt och dietiskt. Så växte sanatorierna fram i de svenska skogarna, för det var också en aspekt av sanatoriekurarna, att sanatorierna skulle placeras i isolerade skogstrakter och gärna på hög höjd. Sanatorierna i Sverige kom att kallas de vita slotten i skogen och dit skickades patienter för att nära naturen med frisk luft att andas och med god nutrition läka och bli friska. Jag kör genom den vackra sommaren. Jag ser de gröna träden bli tätare och husen står allt glesare i det västerbottniska inlandet. Den vackra vilda älven finns på min vänstra sida när jag kör och jag närmar mig det lilla samhället Hällnäs på min väg till stugan. Varje gång jag passerar sänker jag hastigheten för att få en skymt av den majestätiska byggnaden på höger sida om vägen. Där står det som var det tredje största sanatoriet i Sverige. Sanatoriet hade då en egen järnvägsstation som hette Hoppets perrong och där fick patienterna kliva av. Idag står det där, ett av de vita slotten i skogen, ommålat i garnisonsgult. 273 meter över havet, helt övergivet. Det drabbar mig varje gång jag ser byggnaden. Historien brinner i min själ och jag kan inte värja mig för alla funderingar, tankar och frågor som dyker upp i mitt huvud. För det finns något som slår an i mig, just det där med sanatorierna och tron på att naturen var läkande. Jag kör längs mindre och mindre vägar för att slutligen svänga ner på något som mest liknar en stig. Lövkronorna rasslar och jag ser fjärilar flyga utanför bilen. Äntligen. Jag parkerar bilen utanför min stuga vid skogens slut. Framför mig breder sjön ut sig. Det är tyst och stilla förutom ljudet från träden som rasslar. Jag har kommit hem. Jag ligger på rygg och flyter i den stora sjön. Här flyger trollsländor, vilket är ett tecken på att vattnet är rent. Och på träden hänger skägglav som ekorrar uppskattar att stoppa i sina bon. Det är sommar och solen smeker min hud. Vattnet omsluter min kropp och gör mig viktlös. Här kan jag andas. Här finns det så mycket syre. Långsamt rör jag mina armar och känner hur vattnet rinner mellan mina fingrar. Alla ljud är dämpade, för öronen ligger under vattenytan. Det är frihet. När jag öppnar mina ögon ser jag bara himmel. Jag ser tunna moln som långsamt glider ovanför mig. Jag vänder mig om och börjar simma. Det är en kraft att simma i sjön. Jag simmar utåt där jag vet att jag inte bottnar. Sedan vände jag mig om och simmade tillbaka. När jag känner mig nöjd tar jag mig till bryggan, kliver upp och lindar en handduk runt mitt hår. Sedan spatserar jag i min baddräkt till stugan. Jag låter solen torka min kropp. Byter om och sätter mig sedan ute på altanen och tittar ut över sjön, träden, gräset, buskarna och alla blommor som blommar. Jag tar in omgivningen med alla sinnen. Jag tar in med synen. Jag följer fåglar med blicken, humlorna, fjärilarna och allt som rör sig. Jag lyssnar på träden, på vinden som dansar i löven. Jag njuter av åsynen av maiden blush som blommar. En ros med svagt rosa färg och en doft. Söt som parfym. Jag kan också känna doften av gräs, björk, barrskog och grusväg. Solen värmer min hud och vinden smeker mitt hår. I vinden hör jag min bror spela piano och de vackra tonerna rör något i min själ. Jag njuter. Jag irriteras av myggorna som virvlar runt mina händer och flyger mot mitt ansikte. Det intrikata ljudet av deras inande retar nästan gallfeber på mig när jag ska sova, men här och nu är det okej.
Okay. Ja, nästan okej. Okay.
Det här gör jag så ofta jag kan hela sommaren. Jag gör det om hösten, vintern och våren. Jag går ut och sätter mig och tar in årstiderna, naturen och elementen. Värmen, kylan, vinden, solen, regnet. Jag har nog alltid förundrats över naturen och har alltid tagit mig tid att ta in det i mina sinnen, i min kropp, i mitt hjärta och själ. Att vara med naturen har alltid gjort mig lugn, jordad och i kontakt med mina egna hjärtslag. Jag upplever det som vila och det får mig att känna mig renad från brus och störande stress. Här hämtar jag energi och det gör mig ödmjuk, för det är vackert. Naturen är mäktig och stor. Vi människor så små. Naturen är mer bestående än mig. De stora träden, bergen och sjön kommer finnas kvar när jag är borta. Det är så här jag spenderar min semester och mina lediga dagar. Här känner jag en djup samhörighet med allt som lever. Jag är. Jag ägnar mycket tid att titta på träd, för det fascinerar mig. De är vackra och det är för mig fascinerande hur de förbereder sig för dvala när vintern kommer. Att se hur löv går från friska, frodiga och gröna till att börja skifta färg, skrumpna och slutligen blåsa iväg för vinden. Ja, det trollbinder mig varje år. På samma sätt gör det mig förundrad när träden vaknar till liv, börjar knoppas för att slutligen slå ut i kraftfull, rik, skir grönska. Det är ett långsamt, spektakulärt skådespel och ändå något vi så lätt missar eller tar för givet. Hur ofta tar vi oss tid att reflektera över just detta, trädens långsamma cykel som ger oss så mycket att betrakta? Träden kanske inte är jordens lungor, men för mig är de just det. Ännu mera mindblowing är det att läsa om hur träd kommunicerar med varann. Att de fördelar näring till det träd som behöver det mest. Att det äldsta trädet ser till att de yngre träden får relativt lite näring för att inte växa så fort, eftersom det är viktigt för trädens celler att utvecklas och bli hårda långsamt för att de ska kunna stå emot vind. Det är makalöst och bevisat genom forskning som faktiskt bedrivs. Och det är när jag är i stugan och har semester som jag hinner hitta böcker om just dessa okända fakta om träd. När jag var liten gick jag ofta till skolbiblioteket. Jag tyckte om att titta på böcker och dra ut någon här och där på måfå. Men när jag gick i låg- och mellanstadiet lånade jag ofta en och samma bok. Sagoprofessorn av Britt G. Hellqvist. Jag gick hem med boken i min röda konkenryggsäck och tog med glädje och förväntan fram den på kvällen när min pappa skulle läsa högt för mig.
Pappa, läs, läs.
Den där boken igen.
Men läs.
Okej, då ska vi se.
Sedan följde kvällar med sagoprofessorn Preben Plank som bodde i ett hus i skogen. Där bodde han med katten Carmen Miranda och sin bästa vän, hustomten Teofil.
Och var vi någonstans nu då? Jo, här var vi. Det kurrar i magen på Teofil.
Budskapet som framfördes genom sagoprofessorn var att vi skulle vara rädda om vår natur och miljö. Ett brännhett ämne idag, mer än 40 år senare. Jag var besatt av boken. Min pappa däremot var ganska less på att läsa den om och om igen. Men den var så full av magiska varelser och där frodades min kärlek och längtan till skogen, naturen och folktrons alla väsen.
Vad ingen av dem visste var att de lömska trollen lurade utanför stugan. Trollen
kring. Häxberget!
Åh, Jesus. Åh! Trollen kamouflerade sig och blev en del av den mörka skogen.
Jag älskade den tunna gränsen mellan verklighetens ramar och magins oändlighet.
Titta där, Anna. Ser du någonting?
Åh, en skogstomte!
Ja, jag tror jag ser den.
När vi åkte bil tittade jag drömmande ut genom bilrutan och såg övergivna lador. Och för mitt inre målade jag upp en bild om att det en gång varit en levande gård och att det där nu gick ett vitterstråk. Och när jag vandrade runt i skogar undrade jag ofta om vi människor verkligen var de enda väsen som fanns. Min fantasi levde och fick näring av böckerna och naturen i en svårslagen kombination. Det är inte bara jag som säger att jag älskar naturen eller att vara ute i skog och mark. Det gör väldigt många. Det är liksom en allmängiltig sak att slänga ur sig för att det låter bra. Men jag har nog aldrig själv definierat vad det är jag älskar. Vad är natur? Vad menar människor när de använder termen? Och vad menar jag själv? Jag börjar genast söka efter definitioner av ordet och fastnar för Wikipedias förklaring. Citat. Natur kan i sin vidaste definition syfta på den levande materiella världen i stort. Ibland avser natur enbart idén om den av människan orörda miljön i form av växter, djur, landformer etc. Natur avser även inre egenskaper som bestämmer ett beteende och ändamål i någon eller något, sakens natur. Det är ett begrepp som har tolkats och definierats sedan antiken i olika sammanhang och har genomgått flera begreppsförskjutningar och därmed blivit mångtydigt och ideologiskt laddat. Slut citat. Min kärlek till naturen handlar alltså enligt Wikipedia om att förflytta mig till en relativt orörd miljö som jag upplever runt stugan. Jag uppskattar att det är enkelt och avskalat utomhus, men inomhus vill jag ha moderna bekvämligheter såsom toalett med rinnande vatten och avlopp, för jag finner inget mysigt, skärmigt eller härligt med ett utedass. För det är ju så att vi idag har alla möjligheter att transportera oss bort från städerna väldigt enkelt. Vi kan dessutom ta med oss det vi behöver, vilket innebär att när jag är i stugan är i stort sett hela min teknologipark med mig i väskan. Det är sladdar, dator, det är telefon och Apple Watch. Det har dragits fiber fram till stugan, för inte ens i den djupaste norrländska skogen ska man behöva vara utan internet idag. Det är fantastiskt på ett sätt och fullständigt absurt på ett annat. Alltid online. I stugan är vi fullt utrustade och kan streama filmer precis som vi gör i stan. Och vi har även en hjärtstartare för defibrillering i väntan på ambulans, om det vill sig riktigt illa vill säga. Jag tycker om att känna mig trygg, så det är skönt att det är någorlunda nära civilisation och andra människor. Jag har ingen önskan om att leva isolerad som en eremit, men är tacksam för stunder av stillhet utan andra människor. Jag vill kunna duscha varmt, torka mitt hår och sedan njuta framför den sprakande elden. Nära naturen, men modernt. Det är som de där två DNA-sidorna i mig lever rullan och ibland slåss om min uppmärksamhet. Vart ska jag egentligen vara? Naturen och samhörigheten med allt levande är en sak. Men det är mer än den fysiska och faktiska naturen som fångar mitt hjärta. För det handlar också om magi och folktro och om hur generationer före oss har lämnat efter sig vackra silvertrådar av längtan som nu finns i min egen väv. Jag förundras varje försommarnatt av ljuset. Maj och juni är de vackraste månaderna jag vet. De ljusa nätterna kommer fort och med besked. Gränsen mellan dag och natt suddas ut och försvinner. Det finns inget skymningsland, inga mörka skuggor om kvällarna eller nätterna. Nattsolen faller mellan träden och skapar en färg som påminner om skimrande roséguld. Dimman ringlar trolskt längs vägarna och över hyggen, ängar och åkermark. Det är så vackert att jag tappar andan och jag vill aldrig sova. Jag vill uppleva och vara med naturen i ljuset, i synnerhet de ljusa nätterna. Fantasin kickar igång och jag visualiserar mig älvor som dansar i ring när dimman ligger lågt och ljuset faller med sina gyllene, nästan brinnande nattstrålar. Jag kan stå lutad mot ett träd, känna barken mot min hud och för mitt inre ser jag älvorna dansa i böljande slöjor. På promenader vid övergivna gårdar tänker jag på allt jag hört om vittra, vitterstråk och om att inte störa i onödan. Jag har respekt för marken och gamla hus, för jag har ingen aning om vem som gått där före mig. Folktro har fascinerat mig sedan jag var barn, för jag har alltid haft folk nära mig som talat om det som att det var någonting naturligt. Naturen slår alltid an en sträng till min barndom, mina rötter, och väcker en längtan efter den tunna gränsen. Äldre människor är våra vandrande bibliotek, och det är en sorg att jag som vuxen inte fick ha samtal med farmor, farfar eller morfar. För jag känner en djup samhörighet med dem, deras liv och hur de levde. Jag har istället fått höra mycket om de tre, även om jag aldrig kunde fråga dem själv. Min farfar var övertygad om att han hade mött lyktgubben i skogen. Och den varelsen skulle man passa sig för. För råkar man stöta på honom så skulle man behandla honom vänligt och artigt. Lyktgubben var ett litet väsen, och hade man förargat honom kunde han leda människor vilse. Hjälpte man lyktgubben eller gav honom en liten peng kunde han istället komma till ens hjälp i händelse av nöd. Lyktgubben har också kallats för irrbloss, men när man läser om saken verkar ibland irrbloss vara ett helt eget väsen. Men låt oss diplomatiskt säga att gemensamt för lyktgubbe och irrbloss var att de syntes som små, ensamma ljus på hedar och myrar. Irrbloss är idag vetenskapligt förklarat, såklart. De ensliga små ljusen finns i verkligheten, men det är inga små väsen som springer med lyktor. Det är sumpgas som självantänder. Alltså, jag uppskattar verkligen forskning och vetenskap, men samtidigt så river det någonstans i mitt hjärta när något som människor har trott på, vördat, fruktat, respekteras, förklaras så krispigt och krast. Jag undrar vad min farfar hade sagt om den förklaringen. Det hade varit så intressant, spännande och givande att höra hans tankar om sumpgas. På samma sätt som jag älskar de ljusa nätterna i slutet av maj och i början av juni förundras jag av den vidunderliga natthimlen, stjärnorna och norrskenet som brinner under höst och vintern. Norrsken hänför mig varje gång jag upplever det, för det är något snudd på hypnotiskt. Att titta på det böljande gröna ljuset som dansar över himlavalvet. Min mor däremot upplever det som något obehagligt och hotfullt, så hon vägrar titta upp på himlen som tycks leva sitt eget liv. Tänk att upplevelser är så subjektiva. Jag var ung när jag lärde mig att norrsken heter Aurora Borealis, eller The Northern Light på engelska. Och jag var uppriktigt nyfiken på att få det förklarat rent konkret. Eftersom jag lever i modern nutid har jag alltid förstått de vetenskapliga förklaringarna och aldrig haft en tanke på att det skulle vara något magiskt eller övernaturligt med norrsken. Citat. Norrsken är ett fenomen som uppstår när laddade partiklar som har ökats till höga energier i jordens magnetosfär kolliderar med jordens atmosfär. Slut citat. Men vad tänkte människorna före alla vetenskapliga rön, undrar jag? Hur förklarade, eller vad tänkte de när de vände blicken uppåt och såg himlen lysa? För om människor förr i tiden trodde att sumpgas var lyktgubben eller irrbloss, vad ska de då ha tänkt när himlen började sjunga och spraka i gröna lågor? det. När sommarens semester är slut packar jag ihop mina väskor och stänger ner min lilla stuga och tackar för tiden jag fått vara där. Jag har fått leva nära naturen en tid och jag har fått titta på ekorrarna och matat dem med nötter ur min hand. Jag tar in träden, grönskan och sjön utanför min stuga. Kvällarna har börjat mörkna och skymningslandet har återvänt. Tiden går och blommorna har blommat ut. Småfåglarna har lämnat alla holkar och bon och skogen börjar kännas tyst och stilla. Jag ska återvända till mitt hem i centrala Umeå, till min vardag där jag rör mig i olika sammanhang. Jag börjar längta till jobbet, att få träffa mina kollegor, träna och påta i mitt hem. Sommarkläderna ska vikas undan och utemöblerna plastas in. Krukorna med alla utblommade sommarblomster ska tömmas och stuvas undan. Med ett visst vemod sätter jag mig i bilen och påbörjar färden till vardagen. Men naturen är ingen laddplats dit man kan hetsa iväg och plugga in en kontakt och tro att det ska göra underverk. Det tar tid att bli bekväm och bekant med skogen och naturen kanske inte är för alla. Inne i städerna bevarar man ofta dungar och skogspartier just för att det är så viktigt med gröna områden. Men i dagens samtid tycks just stadsskogar, lummiga parker och dungar ha blivit kidnappade av ondska. Mord, våldtäkter och överfall har fått människor att frukta, undvika och ta omvägar för att inte behöva passera just dessa områden. Jag njuter av naturen i stan men går inte in i den. Jag betraktar den på håll och så åker jag till stugan och verkligen är i skogen. Kanske är det mitt sätt som nutida stadsbo att balansera tillvaron. Något som människorna på 1800-talet inte hade möjlighet eller resurser att göra. Utvecklingen och våra levnadsvillkor har blivit bättre genom historien. Alla generationer som gått före oss har vävt den väv vi nu får förvalta och lägga in våra egna trådar i. Skogen har alltså vetenskapligt bevisade hälsoeffekter för människor i stort. Och jag har benat ut varför jag mår bra och behöver få landa i skogen. Jag kommer hem. Och där finns närheten till djuren, det eviga, det kaosartade och kreativiteten. Där finns mina drömmars längtan och det jag burit med mig i mitt barnahjärta. Erfarenheterna och upplevelserna som naturen och livet i stugan ger mig står i en bjärt kontrast till min vardag med arbete och rutiner inne i stan. Hösten 2024 meddelade MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, att det i november kommer en ny informationsfolder till alla hushåll om kriset eller kriget kommer. Behovet av den nya foldern beror på omvärldsläget, att Sverige gått med i NATO, att extremväder börjar bli allt vanligare, terrorhot och att desinformation och cyberattacker pågår. I den nya foldern kan man läsa hur vi bör agera i händelse av angrepp med kärnvapen och biologiska vapen, smittor med mera. När jag läste om den nya foldern i en flash från Aftonbladet blev jag fan orolig. Jag var mitt i min vardag, trött efter en lång arbetsdag och hade middagen kvar att laga och tvätt att vika innan jag skulle få min efterlängtade återhämtning och vila. Oron vispade runt och det kändes olustigt att laga mat för tankarna gick igång. Men jag höll mina rutiner och gjorde det jag hade planerat. Mer händer i november 2024. Det stora ödesvalet i landet i väst. Valet handlar om vem som ska styra en av världens absoluta stormakter och som påverkar hela världen. Det känns som att alla håller andan. Galenskapen vann den där natten. Jag observerar och tar in känslan som tycks spridas över hela västvärlden. En kollektiv känsla av depression, sorg, rädsla och en känsla av att hela vår existens är hotad. Det är som att valet i väst gjorde att vi alla och att hela jorden nådde point of no return. Mänskligheten, vår jord, vårt skadade klimat sugs nu obarmhärtigt in i det svarta hålet och vi kan aldrig återvända. We are doomed! Jag lyssnar, analyserar i min begränsade kunskap. Jag känner en absolut oro över att det runt om i världen finns maktgalna gubbpsykopater med tillgång till massförstörelsevapen och som nu hotar allt mer frekvent med att trycka på knappen. Jag känner mest en oro och rädsla för vilken framtid och värld, vilket liv som väntar min son. Det gör mig ledsen att framtiden inte känns enkel och självklar. Människor är anpassningsbara och jag tror att vi fort ställer om till andra förutsättningar. Vi får bara göra andra val när villkoren står klar. Det är så människor i Ukraina beskriver sin nya verklighet och det är så min fina kollega berättade att hon fick göra när hennes hemland hamnade i krig. Man anpassar sig för att överleva. Jag existerar i en orolig samtid och hanterar också min vardag. Balans har aldrig varit mer viktig. Nästan hela mitt vuxna liv har jag känt mig som en udda figur som längtat efter stillhet. Det kommer alltid till en punkt då jag känner ett nästan desperat behov av att få åka till stugan. Och det sker när vardagen känns too much. För mycket krav och måsten. För mycket uppbokade tider i kalendern. Ja, då infinner sig ett flyktbeteende och jag drar. För hur mycket jag än älskar min vardag, alla göromål, rutiner och struktur, så måste jag alltid ge mig själv tid att hinna känna efter hur jag mår. Hinna tänka, känna och reflektera. Inte bara blåsa fram genom tillvaron som en yr orkan. Jag orkar inte.
Jaha, vad händer i helgen, Anna? Någonting spännande?
Vad ska du göra till julen då, Anna? Nej, själv blir det väl Mallis som vanligt. Lite tråkigt kanske, men nej, men vi trivs där.
5 veckors semester? Men gud vad skönt det låter. Vad ska du göra då?
Blir det något roligt i helgen då?
Vad ska du göra i påsk?
Har du några spännande planer för semestern?
Hur ska du fira nyårsafton?
Vad har du för spännande planer? Vad ska du göra till påsk?
Vad ska du göra på julafton?
Nada. Inget. Sip zero niente har jag planerat.
Vadå? Ingenting?
Ja, men något inplanerat har du väl. Någon liten grej hoppas jag väl på ändå.
Det var länge en inre konflikt att vilja och göra som alla andra. Jag var och är social och har lätt för att knyta nya kontakter. Men jag hade och har samtidigt ett kompromisslöst behov av min frihet och av att få vara privat i fred och bara vända blicken inåt, i naturen. Det tog tid att inse att jag hellre är som jag är och att det innebär att jag behöver båda sidorna av min DNA-spiral. Det viktigaste var att sluta titta på mig själv som att det var något fel på mig som skulle åtgärdas. Om jag bara befinner mig på den ena eller andra sidan går jag sönder. Jag behöver balansen mellan mitt liv inne i stan och återhämtningen i stugan, mellan arbete och vila. För mig är naturens kaos precis vad jag behöver för att lugna min själ. Det är ett självomhändertagande. Stillhet, ledighet och att bara vara är för mig livselixir. För när jag bara är vaknar min kreativitet och då kan vad som helst hända. Det är när jag är i naturen jag hinner tänka mina tankar till punkt. Jag känner in min kropp och väntar in min själ. Jag tar mig tid att fråga mig själv hur jag mår. Och det är inte bara jag som upplever skogen som en plats att hämta energi. Forskare vid Umeå universitet har visat att stressade människor blir lugna och harmoniska av att vistas i skogen. På Friluftsfrämjandets hemsida kan man läsa om det japanska konceptet skogsbad eller shinrin-yoku som inte handlar om att bada utan att låta naturen skölja över sinnena. Och det är ju exakt vad jag har ägnat mig åt i hela mitt liv. I Japan kallas detta för naturterapi och redan på 1980-talet insåg man att det var viktigt att människor knöt an och skapade en relation till skogen i och med den urbanisering och det dåliga psykiska välbefinnandet som landets befolkning drabbades av under 70-talet. Tanken var att om människor kände en koppling till naturen så skulle de också skydda och värna om den samtidigt som de erhöll alla de positiva effekter som vistelse i naturen gav. Detta baserades på japanska vetenskapliga studier som fann bevis på minskad stress, ökad hälsa och ett bättre välbefinnande. Man såg helt enkelt värdet i att få ut stressade stadsmänniskor till skogen. Utan naturens lugnande inverkan på mig hade jag förmodligen varit i obalans. Och då får alla svårare att hantera livets eventuella curveballs eller stå emot svårigheter. Nyheter och information om omvärldsläget skulle få mig och min fantasi att löpa amok av oro och ängslan. Jag skulle förmodligen åter börja göra mig redo för att schappa till något skyddsrum utan vidare reflektion. Bara agera på impuls snarare än på ett välgrundat beslut. Jag måste hela tiden bottna i min trygghet. Jag tror inte på apati, förskräckelse och att gå in i världsmörker är vägen för mig. Det finns trots allt för mycket vackert att stå upp för, verka för och alla kan faktiskt bidra genom att inte sugas in i det svarta hålet och falla in i rädsla och förtvivlan. Det hjälper inte någon. Jag tror på att hålla sig uppdaterad, informerad, kritiskt granska informationsflödet och bibehålla en rationell och saklig sida i denna tid. Lugn, balanserad, nyanserad och framförallt våga tro framåt. Världen förändrades med covid-19, med Rysslands krig mot Ukraina. Vi märker oftare konsekvenser av att vi inte gjort tillräckligt för att förhindra klimatkrisen. Men vi är här. Och det är värt allt, då nuet faktiskt är allt vi har. Det kommer inte bli världskrig idag, men jag förstår att omvärldsläget är spänt. Det är en krass realitet som vi inte kan blunda inför. Men på sätt och vis är allt jag upplever och gör i stugan och i vardagen en viss färdighetsträning i om kriset eller kriget skulle komma. Klimatet utmanar oss i stugan och åskan är nästan värst. För då händer det att vi drabbas av långa strömavbrott. Vi har fått laga mat på gasolkök, tänt stearinljus och hämtat vatten från sjön. Näst värst är stormar då träden faller över vägarna eller köldknäppar då temperaturen går ner mot minus 30. Allt kan påverka elförsörjningen och vid köld är det viktigt att inte uppvärmningen slås ut. Att ha upplevt långa strömavbrott gör att jag som modern stadsmänniska blivit medveten om hur jag bör förbereda mig i nuet för att kunna hantera längre strömavbrott samt att det går att leva utan ström, i alla fall ett tag. Vad jag mer har lärt mig är att det inte hjälper att gråta när man stöter på patrull. Man måste agera. Naturen gör att jag har prövats och ju mer jag har vistats där, desto mer erfarenheter har jag fått. Erfarenheter som jag kan ha nytta av i händelse av kris. Jag är tacksam för alla utmaningar som naturen ger mig, för det ger en viss trygghet i att veta att man faktiskt hanterar det oväntade. Jag är trött i min kropp och jag är helt slut i huvudet. Jag orkar inte läsa, lyssna eller skriva. Jag hör inte mina tankar. Jag känner inte ens hur jag mår. Jag tror jag är ledsen på något sätt. Helgens arbete inne på den slutna psykiatriska vårdavdelningen tärde på mig. Det var så många saker som skedde samtidigt, så många snabba beslut. Så hög beredskap, och då jag arbetar med människor som mår oerhört dåligt går det inte bara att lämna. Det berör och påverkar mig. Jag har hängt av mig mina arbetskläder och tagit mig hem. Där väntar starten av den stora renoveringen som hela hyreshuset ska genomlida. Jag känner mig bortkörd från mitt eget hem och min trygga punkt. Jag packar min lilla röda väska, mjukisbyxor, fliströja, tjocksockor och underkläder. Jag stoppar ner min dator, necessär, och sen går jag ut i den väntande bilen. Jag hänger med mina föräldrar till stugan, blundar och lutar huvudet bakåt. Ta mig långt bort från hela vardagen och verkligheten. Tack. Jag kommer till stugan, men jag fylls inte av den där lugnande närvaron. Jag går till min stuga och ställer in min väska. Drar upp rullgardinen och vrider upp elementet. Höstens kyla kryper in och utanför är vädret tungt och grått. Efter middagen är jag trött men rastlös. Jag kan inte sova. Jag går ut och sätter mig på den lilla träsoffan utanför den stora stugan och sitter där i mörkret och tittar på de svagt upplysta högarna av gula löv. Mörkret ligger tätt runt skogen, bakom den mjuka belysningen runt husen. Det rasslar och är mörkt och jag andas. Så hör jag något. Är det steg?
Nej. Jo. Jo.
Där är det igen. Jag spetsar mina öron. Vad är det som låter? Jag hör hur det tassar vid sidan av stugan och jag försöker se vad det är som rör sig i mörkret. Jag blir lite rädd men sitter stilla. Det prasslar till på ett annat ställe och jag riktar min uppmärksamhet mot ljudet. I mörkret ser jag en låg liten skepnad röra sig. Eller är det verkligen det? Vad är det? Jo, banne mig, det är något som rör sig alldeles intill utkanten av ljuset från förstukvisten. Länge sitter jag stilla och andas tyst och följer ljudet av smygande rörelser. Till slut ser jag siluetten av en räv. Jag blir så lycklig. Den är så nära och jag ser den. Jag ser svarta ben, den lilla tippen på svansen och den roströda färgen. Räven snurrar runt stugan och tittar mot mitt håll. Den är lika medveten om min närvaro som jag är av dennas. Jag är i nuet. Jag är i mig själv. Ett med naturen. Och får dela denna stund. Inte bara med en. Utan två rävar. Under några dagar ser jag dem på kvällarna. De kommer och kollar läget runt stugan. De äter upp äpplen som vi lagt ut till fåglarna och ekorrarna. De leker med utebelysningen som sitter på marken. De tassar uppe på altanen. Och genom fönstret är jag så nära. Jag får se dess bärnstensbruna ögon och jag känner att jag har fått ta del av något väldigt speciellt. Möte med de vilda djuren. De tittar in på mig där jag sitter bakom glas medan de rusar runt på gräset, vilda och fria. Det är exakt så det ska vara. Jag har återfått min balans och en ny tråd att lägga in i min egen väv.
Du har lyssnat på Panikljus podcast del 4, Skogsbad. Skriven och framförd av mig, Anna Holgersson. Röstskådespelare Joakim Wilson från Sömlöspodden och Mia Makela. Producent och regissör Mia Makela. Panikljus podcast är en samling ljudillustrerade, kreativa och filosofiska delar. En djupdykning i hur det är att vara människa i en föränderlig och något orolig samtid. I denna podd tar vi oss tid att brodera ut våra tankar i monologformat. På så sätt ger vi utrymme för ämnen och frågor som berör hjärta och själ. Panikljus podcast är ett ideellt bidrag för ökad självreflektion kring alla de vardagliga val vi gör.
Vi värnar om fysisk och psykisk hälsa och resiliens mot alla mörka tankar som följer i kölvattnet av den nya tiden. På fritiden är jag bloggförfattare, skogsbadare och föreläsare om livet 2.0 när man lämnat våldet. Min kreativitet bottnar i det krassa och vardagliga, mixat med naturens läkande energi. Vill du veta mer om mig är du välkommen att besöka min hemsida annaholgersson.com. Vi finns på Instagram och Facebook. Följ oss gärna där för att ta del av uppdateringar. Där kan du även kontakta oss om du vill ge oss feedback. Varmt tack och stor kram till dig som lyssnat. Vi hörs!